Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Vi ska fortsätta en serie som har tagit en liten paus. Det svenska folkets historia, eller svenska folkets öden. Jag har med mig Mikael Ranelid. Jag har med mig Mikael Ranelius i studion som är historielärare. Skulle du bara, eftersom vi har tagit en liten paus, kort sammanfattningsvis kunna berätta om svenska folkets öden fram till och med medeltiden? Vad är de stora händelserna?
Ja, vad var det vi slutade? Vi slutade väl någon gång på medeltiden, ja. Va? Vi pratade ju om hur landet befolkas då för egentligen början 14 000 år sedan. Vi pratade om jordbrukets införande där för lite drygt 6 000 år sedan. Vi pratade om järnålder och vikingatid för lite drygt 1000 år sedan. Och sen medeltiden då naturligtvis som avgörande, för det är ju då riket Sverige växer fram så som vi känner det.
Bara en sak då när du säger det, för att jag gick och besökte, ja, det finns, vid riksdagshuset så finns ett museum, jag tror det heter Medeltidsmuseet.
Ja.
Och där hade de en regentlängd, en kungalängd. Och där var inte Birger Jarl med.
Nej, ja, det är riktigt.
Han var inte kung. Det var en självklar. Jag blev paff.
Ja.
Jag ville minnas att han tog upp en stor del av historieundervisningen, ja, när jag gick i skolan, alltså grundskolan.
Ja, med rätta.
Men vad var han för någonting då?
Han var Jarl. Alltså, det var inte ett namn. Alltså, Birger Magnusson hette han. Och han hade alltså, han innehade ämbetet Jarl.
Var det detsamma som kung praktiken eller?
Nej, jarlen skulle väl egentligen vara, om vi drar en jämförelse, statsminister mer.
Alltså,
kungens närmaste medarbetare eller, ja.
Ja, så att ungefär som vi har en kung nu som en statsminister, då hade man en kung och en jarl,
ja,
ungefär så.
Ja, ja, det gör oss lättare att förstå det hela.
Vem var hans kung då? Birger Jarls kung?
Ja, det måste jag säga. Han hade ju flera regenter där. Erik Lesbo Halte, med spännande namnet, har vi ju där bland annat.
Ja, du menar alltså att han avverkade ett antal kungar?
Ja, nu minns inte jag vilket år han dör, Erik Lesbo Halte, men vi har ju lite storm i tiden. Sen sätter han ju sin son egentligen på tronen.
Jaha, okej då, då har vi rätt ut det frågetecknet. Också någonting vi använder oss av, och jag skulle bara vilja få en slags definition. Vi pratar ju om olika epoker. Vi har historisk tid, vi har forntid, vi har medeltid, vi har modern tid. När skiftar det och varför har de här namnen?
Ja, historisk tid är ju där vi får skriftliga källor. För svensk del så kan man ju säga egentligen vikingatid, men ofta räknas vikingatiden som förhistorisk tid.
Forntid?
Forntid, det är ju för svensk del är väl samma som förhistorisk tid egentligen. Det betyder ju helt enkelt den gamla tiden.
Ja, i fornstora dagar, så där säger man ju.
Mm.
Ja. Medeltid, varför just?
Ja, det är ett europeiskt begrepp som blir lite konstigt ur svensk perspektiv. För medeltid traditionellt, det syftar ju på tiden emellan antiken och antikens återfödelse under renässansen. Men i Sverige hade vi aldrig någon antik, det vill säga ett samhälle präglat av den greko-romerska kulturen. Och därmed kan man ju inte riktigt säga heller att Sverige hade någon renässans. Va? Så att medeltiden, det är ett kontinentalt begrepp.
Och den svenska medeltiden då? För vi pratar ju ändå om modern tid. Det finns ju någonting på glapp mellan historisk forntid och modern tid.
Ja.
Och det är vår medeltid då?
Alltså medeltid har vi ju i Sverige lite senare än på kontinenten. Vi går ju in i den europeiska gemenskapen med kristendom och allt det där i slutet av vikingatiden på 1000-talet kan vi säga. Och sen kan man säga från 1500-talet, alltså Vasatiden, då går vi in i tidig modern tid i Sverige.
Vad är det som hände om vi nu inte hade någon renässans här i Sverige? För det är väl 1400-tal ute på kontinenten.
Ja.
Vad hade vi i Sverige som då gjorde att vi började också kalla, alltså från ungefär Gustav Vasa då, ungefär den tiden.
Mm.
Vad skedde på 1400-talet, början på 1500-talet i Sverige så att vi kallar det modern tid?
Ja, det som avslutar den medeltida epoken i Sverige kan man säga, det är ju när den här Kalmarunionen, vill jag minnas att vi tog upp tidigare avsnitt, att den löses upp då genom att Gustav Vasa gör uppror. unionen upphör att existera och vi får de här furstestaterna istället i Danmark och Sverige. Danmark styr även över Norge.
Och det är då den här, vad heter drottning Byxlös eller kung Byxlös, Margareta. Mm. Var hon ifrån?
Hon är ju danska. Men hon är ju med och skapar unionen. Så hon är ju där i slutet på 1300-talet. Så mellan Kalmarunionens början, se nu, 1397 till dess upplösning 1523 kan vi säga, när Gustav Vasa definitivt då, vad heter det,
rider, svenska, rider in i Stockholm.
Ja, rider in i Stockholm. Då har vi egentligen det vi kallar unionstiden i svensk historia. Och ibland är vi med i unionen, ibland så kastar vi ut unionskungen och väljer riksföreståndare istället, eller inhemska kungar. Så att det är en väldigt dramatisk senmedeltid kan vi säga för svensk del.
Och då får vi den här Gustav Vasa då som har gjort uppror och sen 1523 så har han besegrat, om vi säger dansken då.
Ja.
Vad heter han, den onde, elake?
Kristian Tyrann.
Tyrann var han till.
Han kallas ju det, det är ju munkarna i Nydala som ger honom det smeknamnet.
Vad är Nydala, vad ligger det?
Kloster i Småland.
Jaha.
Han var där och dräpte folk. Det var inte bara i Stockholm han hade blodbad, utan han hade blodbad lite här och var under sin så kallade Eriksgata när han redo skulle erkänna som kung. Men det var hårda nypor.
Han försvann, Gustav Vasa kommer in. Men han hade också, var ju inte bara en dansbror, utan vad heter det, Dackefejden.
Ja.
Vad var det?
Det är uppror mot Gustav Vasa i Småland. Och det här är ju någonting som 1542 bryter Dackefejden ut när en bonde vid namn Nils Dacke i södra Småland reser upprorsfanan mot kungen. Och det här är ju egentligen en reaktion mot de här centraliseringspolitiken som Gustav Vasa för.
Vad menar du med det i praktiken?
Ja, kungen ska styra och ställa mer än man gjort tidigare. Vi får ju tänka, under unionstiden har ju svenska allmogen lärt sig eller blivit vana vid att fatta egna beslut, och om någon kung eller härskare börjar trilskas, då kan man göra uppror och vara med och kasta ut den här. Och nu när Gustav Vasa själv börjar bete sig som en tyrann, i alla fall utifrån smålandsböndernas syn på det hela, då vill man ha bort honom.
Man är arg, men vi får alltså en envåldshärskare, kan man säga så?
Ja, Gustav Vasa är ju den mäktigaste härskaren Sverige har haft alltså på den tiden sen. Kanske egentligen Birger Jarl då.
Som var Jarl
och inte kung, nej precis. Men Gustav Vasa, han var först riksföreståndare, sen var han kung.
Okej. Men i alla fall då, med Gustav Vasa så ändrar vi ju vår statsreligion, om man kan prata om det. Alltså vi var ju från början, från ungefär 1000-talet kring där, så var vi ju kristna katoliker.
Ja.
Och sen, det gillade tydligen inte Gustav Vasa, för han ville att vi ska bli. Alltså när Luther presenterar sin lära, protestantismen kan vi kalla den. Ja. Varför var det bättre att luta sig mot Luther än påven i Rom?
Ja, för Gustav Vasas del så blir det ju lättare för honom att avsäga sig någon slags lojalitet med påvekyrkan. Framförallt för att han kan ju få mer materiella tillgångar. Han drar ju in kyrkojord. Kyrkan är ju en väldigt stor jordägare, kyrkor och kloster har ju väldigt stor ekonomisk makt i alla fall, och även politisk makt i det senmedeltida Sverige. Och man kan säga, kronans finanser var ju inte de bästa. Det var någon slags grekisk nivå på det, om vi nu får dra en parallell till samtiden. Och det är ju behändigt för Gustav då att dra in kyrkligt gods till kronan och därmed få någon slags balans i finanserna.
Ja, men om vi tar ett jättelångt tidsbok, då äger krona väldigt mycket mark. Men det gör väl inte staten idag? Har man skänkt bort eller sålt undan marken, eller hur?
Ja, det där vet jag inte hur det ser ut idag. Det som är under Vasatiden, det är att 6% av jorden tillhör kronan, medan bönderna äger ungefär hälften, och sen adeln och kyrkan strax över 20% var det ungefär. Så att kungen har ju egentligen väldigt lite egen mark att leva av och betala skulder till hansan och allt som han behöver göra. För de har hjälpt honom till makten bland annat. Så att det är mycket där som spelar.
det där med att man gick över till Luthers tro, det blev bara en konsekvens av att man snodde tillbaka, eller vad man nu ska, mark från den katolska kyrkan.
Ja, från Gustav Vasas sida så tror jag nog att det inte är så mycket personlig fromhet som iskallt maktpolitiskt kalkylerande. Men det är klart att det finns ju tendenser, genuin tro på Luthers lära i Sverige. Vi får ju tänka på att vi har väldigt starkt tyskt inflytande i Sverige ända sedan medeltiden. Och tyskar, Luther var ju tysk, de tar ju till sig det här i Nordtyskland och sprider sig till Sverige väldigt snabbt. Och även svenska präster, vi har ju Laurentius, André och Olaus Petri, de här kända kyrkomännen som är nere och studerar i nuvarande Tyskland och tar intryck av Luthers lära och tar med dem till Sverige. Så att det finns en stark dels kritik mot katolska kyrkan i Sverige, precis som i stora delar av resten av Europa, och ett intresse av att reformera kyrkan.
Jag har ju ambitionen att gå ner lite, några trappsteg från kungatronen och till folket. Om jag gör en jämförelse, vad jag ska kalla det. Den stora folkliga katastrofen på medeltiden var väl digerdöden. Hur såg det ut här nu under Vasatiden, alltså de här 1500-1600-tal? Mm. Ja. Vilka var vedermödorna då?
Alltså under Vasatiden så ökar befolkningen explosionsartat. Och en av anledningarna är ju att de här pestepidemierna som har funnits ända sedan digerdöden, återkommande pestepidemier, de börjar ebba ut. De försvinner inte. De förekommer ända fram till 1700-talet, men de börjar bli mindre och de kommer mer sällan. Och det här gör att vi får en befolkningsökning på ungefär 30% under bara Gustav Vasas regeringstid. Och det visar ändå på att det är goda år. Men vedermödan som kommer sen, det är väl snarare, ja, dels kommer det nya epidemier, nya sjukdomar, det blir en del missväxt till och från, speciellt under 1600-talet med kalla vintrar. Men sen har vi ju knektutskrivningen då som drabbar befolkningen.
Vad är knektutskrivning?
När Sverige blir stormakt så behöver man soldater, väldigt, väldigt många soldater. Och man har räknat på att ungefär en tredjedel av alla män i vapenför ålder stryker med på något sätt under 1600-talet, början på 1700-talet.
30-åriga kriget.
30-åriga kriget och de här stormaktskrigen som kommer efteråt, ja.
En tredjedel,
det är en enorm åderlåtning av befolkningen. Bara stora nordiska kriget, som är det sista stormaktskriget i Sverige egentligen, det kostar 200 000 män livet.
Får jag bara fråga då så här, vedermöder, fanns det någon kung på den här tiden, nu är det 15, 16, 1700-talet, fanns det någon kung som ville folkets väl?
Jag tror att kungarna ville nog folkets väl, men att man hade nog en helt annan syn på det där med väl mot vad vi har idag. Men det är klart, en del av de här kungarna var ju uppenbara psykopater. Vi kan ju ta Karl IX till exempel. Det är svårt att se att han skulle ha velat folkets väl. Medan andra kungar, i alla fall om vi går längre fram, upplysta despoten Gustav III. Även om det kanske inte alltid blev så bra, så finns det nog en genuin välvilja bakom dem. I alla fall hade de bilden av sig själva som folkets vän och välgörare.
Med då Gustav den andra, nu är det 1600-talet, Gustav den andra Adolf.
Ja.
Förutom då det här, vad heter det, 30-åriga kriget och vedermödorna med det.
Mm.
Framförallt då bland knäktarna. Får det några konsekvenser? Om man nu inte är på slagfältet så kanske det blir tungt ändå för folket.
Ja, det blir ju skatteutskrivningen ökar ju successivt naturligtvis. Och det här är ju en av de här grejerna, kanske den främsta anledningen till att Dacke höjer upprorsfanan. Det är ju att kungen lägger på nya tunga skatter. Det är väldigt, väldigt impopulärt fortfarande under den här tiden.
Men om vi går då på 1600-talet. Med Gustav, vi är ju en stormakt.
Ja.
Och du var ju inne på att knektutskrivningen och många stupade och så.
Ja.
Men blev det skatteutskrivning också?
Det blir skatteutskrivning för att finansiera krigen. Nu får vi ju visserligen många subsidier, alltså bidrag från Frankrike bland annat. Och man tjänar väldigt mycket pengar, dels på plundring från kriget och man kan ta tull från nyerövrade områden och så vidare. Men skatten ökar successivt, det gör de.
Så att det är rätt tungt att leva i Sverige för vanligt folk.
Ja, tidvis är det definitivt det. Men vi får tänka på att ändå så växer befolkningen stadigt under hela den här perioden trots dessa vedermödor, vilket är helt otroligt egentligen om man tänker efter. Inte mycket, det gör den inte. Efter den här stora befolkningsökningen under tidig Vasatid så börjar den plana lite ut. Men den återkommer ju sen med full kraft när vi går in i frihetskriget och freden kommer tillbaka då.
Men vi pratar om krig.
Ja.
Nej, men du sa ju att en stor del av den manliga befolkningen strök med. Var det en tredjedel ungefär?
Ja, har man räknat på.
Ja. Det betyder ju också att det måste ha funnits rätt många änkor.
Massor med änkor, det kan vi...
Hade de något skyddsnät på den tiden?
Ja, framförallt, fortfarande är ju släkten det främsta skyddsnätet. Men när vi får indelningsverket i Sverige då med Karl XII:s tid, så här, då finns det vissa bestämmelser att socknen och de här rotebönderna som ansvarar för att en knekt ska förses med uniform och vapen och mat och så vidare, de kan i vissa fall gå in och stötta upp änkan, men och ibland kan ju änkan med fördel gifta sig med nästa soldat så att hon får behålla torpet och så vidare, knektorpet. Men visst förekom det naturligtvis att många kvinnor tvingades ut, alltså tiggeri.
Jaha, det var inte folkets väl man pratade om?
Nej,
kanske inte. Inte när det gäller änkor i alla fall.
Det är svårt, i alla fall utifrån vår moderna horisont att tala om det.
Om vi går fram då, nästa krigarkung, Karl XII, vi ska inte prata så mycket om honom, men... Då har jag lärt mig historien att han skapade någonting som heter nödmynt, om jag är rätt ute. Vad var det för någonting och varför gjorde han det?
Det låter
ju drastiskt.
Ja, nödmynt. Ja. Det är ju pengar som, får se, gjordes de av, det var kopparmynt vill jag minnas, istället då för silverdaler. Man lät prägla stora mängder sådana här mynt som tankar var att de senare skulle... lösas in mot silvermynt när kriget var slut och ekonomin har återställts. För det som händer under andra halvan av stora nordiska kriget, det pågår ju alltså i drygt 20 år, det är ju att finanserna blir väldigt, väldigt ansträngda i Sverige. Och det
blir en börda för folket?
Ja, definitivt. Man ställer ju om nästan hela ekonomin till någon slags krigsekonomi i slutet i alla fall av stora nordiska kriget. Och det är inte populärt.
Vi har ju pratat nu väldigt mycket krig.
Mm.
Men vi hade ju den här unionstiden Danmark och Sverige hörde ihop. Men om vi bortser från det så kan inte jag dra mig till minnes om Sverige, landet Sverige, att det har kommit främmande trupp hit och krigat. Om vi bortser då från Danmark.
Ja, det har det ju. Ryssland har ju varit inne och härjat här. Det var ju vårt sista krig, eller de sista, för jag hoppas sista, i alla fall senaste striderna på svensk mark, det är ju i samband med ryska kriget 1809.
Är det då de åker runt här på ostkusten och bränner?
Ja, det är slutskedet av stora nordiska kriget, alltså för exakt 100 år sedan, 1719 var väl de värsta rysshärjningsåren. Då landsteg ju ryssarna längs de svenska kusterna och brände flera städer.
Storyn går ju också att de var här i Tyresö.
Ja, det kan jag tänka mig. De var ju...
Och någon slottsherre, eller kanske var en slottsdam.
Ja.
Nej, de satte eld på ett av tornen.
Jaha.
Och då räddade de det igen, för då trodde ryssen att det här har någon redan varit.
Och smart. Ja. Det finns massor med sådana berättelser och en del säkert påhittade, men jag kan tänka mig att många av de här listorna som det berättas om, att det är ju säkert på riktigt. Man gjorde vad man kunde för att klara sig.
Om vi då är framme i 1700-talet och vi får ju den franska revolutionen, så att det var rätt stökigt ute i Europa. Och där försvinner ju, i samband med franska revolutionen så är det inte monarki längre där. Vi i Sverige, vi hade ju tidigare kung och hov, och du har nämnt där frihetstiden kommer. Mm. Och jag stött på begreppet ståndsriksdag.
Ja.
Och hattar och mössor, och det är väl inget stånd, gissar jag. Men alltså, vad hände i Sverige på 1700-talet på det politiska planet? Förstår du mig?
Ja, från början har vi det karolinska eller Karl XII stupa i 1718. Mm. Och då kan man säga att kriget fortsätter ju i några år till. Men då går vi in i det som kallas för frihetstiden. Och det syftar ju då på frihet från det kungliga enväldet. Det vill säga att kungen har sista ordet i princip allt. Kungen är enbart ansvarig inför Gud fader själv och inte rådet eller riksdagen eller folket eller någon annan levande människa.
Är det då, det finns ett begrepp som heter kunglig majt eller något. Är det ett 1700-talsbegrepp? Ja, eller?
Det är jag lite osäker på. Det kan jag säkert tänka mig. Du tänker på att när man fattar beslut i kungens namn. Ja. I praktiken finns det ju definitivt. För kungen blir ju successivt under frihetstiden närmast maktlös. Vi har ju Fredrik där. Fredrik den första som är Karl XII:s svåger. Hans syster regerar ju kort under ett år där, 1718-19. Sen har vi ju Adolf Fredrik då, som kommer in från en annan kunglig familj i mitten på 1700-talet. Och han är ju i princip lika ceremoniell då som vår nuvarande kung. Det vill säga utöva ingen makt egentligen alls.
Ja, men alltså vad händer då på det politiska planet? Då?
Ja, riksdagen får ju egentligen all samlad makt i riket kan man säga.
Mm. Men vad är skillnaden då på ståndsriksdag och hattar och mössor?
Där har vi ju början på någon slags partibildning eller i alla fall intressegrupper. Där vi har en falang kan man säga som är lite mer, dominerad av adelsmän och de är gärna för revanschkrig och viss ekonomisk politik. Och då har vi ju hattarna kallas ju dem. Och sen har vi mössorna som framförallt domineras av kanske en del av borgerskapet, det så kallade ofrälseståndspersonerna som är förmögna men som kanske inte har adelstitlar och vill se en progressiv politik. Då närmar sig ju England och Ryssland då.
Ja, så att vi har, alltså stånden är fortfarande kvar.
De är kvar.
Men de bildar allianser lite. Ja. Några bönder blir ihop med borgarna för man har ungefär samma.
Ja.
Lite ideologi kan man säga.
Det kan man definitivt säga.
För att bli lite mer då jordnära.
Mm.
Om jag förstår min historia, historia som jag fick lära mig i skolan rätt. Mm. Så 1700-talet präglades väl också av jordbruksreformer, alltså sådana här skiften pratar man om.
Ja.
Vad var det för någonting?
Ja, det var ju ett led i den här framstegstanken som vinner mark under 1700-talet. I samband med fredstiden så har vi det som kallas för upplysningstid ute i världen. Där man vill prova på ny teknologi, ny teknik, nya metoder, tillämpa vetenskap och framförallt förbättra effektivitet och så vidare inom jordbruk och tillverkning och så. Så det är ju ett led i det egentligen. Så vi har ju storskiftet, det är väl det första försöket i Sverige att kunna slå ihop de här små tegarna som bönderna brukar egentligen ha gjort ända sedan medeltiden i alla fall till större jordbruksenheter för en effektivare avkastning.
Ja, för ursprunget var väl då att varje bonde skulle ha lika mycket av varje jordkvalitet så att säga.
Ja, ett rättvisetänk som hade sina fördelar naturligtvis, men det gjorde ju att det var väldigt krångligt och invecklat att sköta det här. Och som man ser sen under 1700-talet och befolkningen ökar väldigt mycket igen då, så splittras de här tegarna upp ytterligare i samband med arv och så att det blir helt opraktiskt.
Det blir ett lapptäcke.
Ja, det blir definitivt ett lapptäcke.
Ja, och då har man flera såna här skiften då?
Ja, de äger rum från med 1700-talets andra hälft, en bit in på 1800-talet då, så att stor skifte tar vi där, sen så småningom kommer i laga skifte.
Men eftersom det blev en rätt kraftig befolkningsökning där då, så får man väl på något sätt indirekt säga att det där var klokt, därför att då kunde man driva jordbruket mer effektivt. Och då blev det lite mer mat så att fler överlevde och sådana här saker.
Det är mycket som händer på jordbrukets område under 1700-talet. Det kanske vi får tillfälle att återkomma till. Men under 1700-talet så ökar befolkningen på gott och på ont.
Vad är det onda?
Ja, det onda är att det blir ju en snabb befolkningsökning. Så att, ja, vi har en situation som liknar, ja, kan vi ta vissa afrikanska länder idag. Det blir överbefolkning. Många människor kan inte längre få sin utkomst från jordbruket. Bondsöner som inte kan ärva de här små lapptäckena till tegar längre. Så vi får det som kallas för jordbruksproletariatet, alltså jordlösa. Jordbruksarbetare, torpare, backstusittare, vi får ju statasystemet växer fram under 1700-talet.
Och man kan alltså säga att det var bra för vissa.
Ja.
Men industrialismen hade inte startat och liksom sugit upp de här då.
Nej, det kommer ju vid den här tiden i Storbritannien, men de ligger 100 år före.
Ja. Då avslutningsvis, kan man på något sätt sammanfatta, finns något mått på välfärden? Idag använder vi ju bruttonationalprodukt som någon slags välfärdsmått. Mm. Det hade man väl inte då. Men i alla fall, finns det några mått, allmänna mått på välfärd eller ofärd från den här tiden, säger vi 1600-1700-tal? Förutom att det blev svältperioder, befolkningsökning, det växlade. Eller, finns det någonting man kan säga? Hur mådde det svenska folket?
Ja, det här varierar ju också i tiden. Det är ju väldigt beroende på jordbruket och väder och vind och sånt där. Så att under goda perioder så har man det ändå rätt bra. Under dåliga perioder, ja, då kan det bli riktigt illa. Ja, vad sa vi? Medellivslängden under medeltid låg på 30 år. Jag tror att den är lite högre under 1700-talet, i alla fall under fredsperioden där. Säg runt 40 år, det vill säga hälften av alla som dör, de dör före 40-årsåldern och resten av andra halvan dör efter 40-årsåldern. Och det beror framförallt på den höga barnadödligheten då, egentligen.
Vi ska gå mot bättre tider, men som sagt, nu blir det slut för idag i alla fall. Ja. Vi återkommer med den här 1800-1900-talet lite senare program. Och då vi kanske kan prata lite mer om välfärd för en gångs skull.
Ja.
Och inte bara nödår. Sådana saker. Jag tackar dig, Mikael.
Ja, tack så mycket, Leif.
Då tackar jag er lyssnare också för att ni har lyssnat. Och så hörs vi en annan dag. Ha det bra. Hej då. Ni har hört Mikael Ranelius berätta om den svenska historien. Tack för att ni lyssnade.